Hej på er. Jag heter, som ni kanske hörde då, Harald Aronsson. Och det är jag som ska predika för er här idag. Och som ni kanske också hörde då, så är jag släkt med Thomas och Lovisa Nilsson här i församlingen. Och även lilla Rafael där borta. Men jag är inte här idag för att träffa min släkt. Utan jag är faktiskt här för att Thomas, han hade lyssnat på min allra första söndagspredikan som var förra sommaren. Och han tyckte den var väl så bra, så att nu står jag här 9 månader senare. När jag ska predika, då brukar jag alltid lyssna in och fråga Gud vad predikan ska handla om. Och när jag ska lyssna in Gud, så brukar jag alltid dra mig undan till en plats där jag verkligen kan vara mig själv. Där jag kan vara fri, där ingen kollar. Där jag kan vara så mycket av den Gud har skapat mig till som möjligt. Och den platsen blev för mig på baksidan av mitt hus ute i skogen. För där kan man vara helt ensam. Så jag fick till mig några saker som jag tänkte skulle vara lite av temat här för predikan idag. Och temat kommer vara lite om hur Guds godhet kommer kunna ha en påverkan på oss och våra liv. En påverkan som ger syfte och riktning. Och att det är någonting som inte bara ska få vara i stunden, utan jag tänker att det är någonting vi även ska kunna få ta med oss i fortsättningen. Bibeln nämner, som ni kanske vet, ordet förvandling väldigt många gånger. Och utifrån alla hundratals verser som nämner det här stora och viktiga ämnet, så valde jag ut en vers från Saltaren 18 och 29. Jag vet inte om den kommer upp på projektorn här. Ja, men det gör det. Suveränt. Jag kanske har lite olika översättningar här, så om det inte stämmer överens med projektorn, så får ni inte störa er på det allt för mycket. Du låter mitt ljus lysa, Herre. Min Gud förvandlar mitt mörker till ljus. Jag lägger märke till här hur det står: min Gud förvandlar mitt mörker till ljus. Det är någonting han gör aktivt just nu. Det behöver inte gå från... Eller det behöver inte gå över en natt att gå ifrån mörker till ljus. Utan det kommer kanske ta lite tid. Gud vill ju att vi ska bli så kristuslika som möjligt. Och jag kan lova er att den processen kommer ta lite tid. Jesus la inte precis ribban lågt för hur man ska leva. Och jag tror det finns så här att vi kristna kan ha lite problem ibland. Det finns många kristna som inte alltid håller sig helhjärtat till den här smala vägen som Jesus banat ut för oss. Det kanske finns de som upplever att ribban ligger för högt, att det finns krav. Det kanske finns de som tycker att den här förvandlingen inte kommer, eller att det tar för lång tid, eller det kan vara något helt annat som står i vägen för tron. Jag är ung, jag är bara 19 år. Jag blir 20 nästa vecka. Men ändå har jag fått se många syskon lämna tron. Jag får se flera bekanta lämna tron varje år. Samtidigt får jag också se flera nya komma till tro varje år. Så det är inte bara negativa saker jag får se, utan det är positiva också. Men som sagt, jag får se flera lämna tron varje år. Så det jag vill för idag är att vi ska bli stärkta till att stå stadigt i Guds kärlek. Och inte bara stå stadigt, utan att även Guds kraft ska kunna forma våra liv. Så vi kan hjälpa oss och varandra. Och alla runt omkring. Så när jag var där ute i skogen och bad inför predikan som jag berättade om, så fick jag se en av mina vänner. Och han går inte längre med Herren idag. Och medan jag skrev den här predikan hemma, så började jag gråta. Jag fick känna lite av faderns hjärta för min vän som har lämnat den smala vägen. Han gråter verkligen för dem. Min vän, han trodde på Gud, han hade kristna vänner och han gick till kyrkan vissa fredagskvällar när det var ungdomsträff. Men samtidigt höll han på med droger och kvinnor och gambling vid sidan om. Han gick 2 vägar samtidigt. Och hur många här förstår att det inte är så lätt att gå 2 vägar samtidigt? Man tar sig ingen vart då. Så den här killen i alla fall, han levde i en veva. Han mådde inte så bra. Och han gamblade om så mycket pengar varje dag att han inte kunde sova. Han fick ångest av alla pengar som var i omsättning. Och på det här så den här tjejen han gillade också. Hon lämnade honom för hans kompis. Så var tror ni den här killen flydde från sina problem om inte till alkoholen och festandet? Så en dag på väg hem från skolan så frågade jag om jag får be för honom. För jag visste hur han mådde och hur det låg till. Han hade berättat det för mig. Och han sa, ja gärna du får be för mig. Be för välmående med tanke på det som pågick. Så jag fick lägga min hand på honom. Och så får jag vädja till Jesus för min väns skull. Och just där och då så får jag känna hur den helige ande kommer. Min kompis han börjar gråta. Medan jag ber för honom och vi, efter jag bett så pratas vi och vi kramas. Och han är tacksam, han säger tack så mycket och när vi skiljs åt så känns det bra. Så gissa vad jag får höra av honom nästa vecka. Trots att han haft en riktigt tuff period så säger han så här till mig. Jag har haft en så bra vecka. Jag har varit fylld av en sådan energi och glädje. Tack för att du bad för mig. Och jag blir ju glad när jag hörde det såklart. Liksom, yes. Och sen så får jag se samma dag hur han berättar för sina icke-kristna kompisar om att han ska sluta med gambling för han har fått höra hur Gud sagt det till honom. Förstår ni vad coolt? Han gick från att ha en usel period som var väldigt ohälsosam till att bli fylld av en energi och en glädje. Och han lämnade sina dåliga vanor. Och inte bara det, utan han vittnar även för sina kompisar att det är Gud som gjort det. Guds godhet påverkade hans liv likt en riktning som de kristna i Bibeln. Och det är precis en sån här förvandling av en människa jag älskar att se. Men saken är den att han lämnade bara sitt gamla levnadssätt bakom sig ett litet tag. Gud ledde honom in i något nytt. Men han ville inte lämna alla sina gamla saker bakom sig. Gud sa till honom att sluta gambla. Vilket han gjorde. Men bara efter en kort tid var han tillbaka där igen. Och då började det som en nedåtspiral för honom. Det lockade för mycket. Samma sak med alkoholen och festandet. Så han kom nästan tillbaka till ruta ett kan man säga. Han var på samma plats där han började. Han mådde dåligt över gamblandet och letade efter tillflykt hos alkoholen och festandet. Trots det att han fått erfara sann glädje från Herren. Så det som är viktigt för oss för att förstå är att när Gud vill föra oss in i ett nytt land så måste vi också lämna det gamla landet vi kommer ifrån. Så ska vi in i något nytt så måste vi också ut ifrån något gammalt. Och ska vi ut från något gammalt måste vi också in i något nytt. Jag har en bibelvers här som jag tänker är till den här kompisen jag berättade om. Det är Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-3. När vi nu har en sådan sky av vittnen runt omkring, låt oss kasta av allt som hindrar, all synd som vill gripa tag i oss och med uthållighet springa mot målet. Låt oss fästa blicken på Jesus som är upphovet till vår tro och som också fullkomnar den. Han såg fram emot den glädje som väntade honom, uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på den högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som själv fick utstå så mycket fiendeskap från syndiga människor. Då ska ni inte tröttna och ge upp. Så det jag vill med den här texten, jag tänker att vi borde främst kanske ta med oss vers 1 och 3 här. Vers 1 säger, låt oss kasta av allt som hindrar. All synd som vill gripa tag med oss och med uthållighet springa mot målet. Och min vän hade slängt av sig alla sina gamla trasor. All synd som ville gripa tag i honom. Så kan jag lova er att han hade mått mycket bättre än vad han gjort idag. Men istället lät han synden gripa tag i honom. Han föll av ifrån den smala vägen. Vers 3 säger, tänk på honom som själv fick stå ut med så mycket fiendeskap ifrån syndiga människor. Då ska ni inte tröttna och ge upp. Och jag tror verkligen det. Att när vi har det jobbigt, när man är trött, så fäst din blick på Jesus. Fäst din blick på korset. Det står skrivet att han ger, skänker vila till en trötte och kraft till en svage. Det är sådan han är. Så de verser jag läst upp för er nu, de kommer som sagt ifrån Hebreerbrevet 12. Och hela det här kapitlet handlar egentligen om tre saker. Det första är uthållighet. Det andra är uppfostran eller vishet. Och den sista är en varning för att avvisa Gud. Och jag tror allt detta är nyckelingredienser för att Gud ska kunna ha en påverkan i våra liv. Eller hur? Utan uthålligheten, då kommer vi inte orka att hålla oss till den smala vägen när världen lockar. Och söker bekräftelse från andra saker än Gud. Och utan uppfostran, lärdom och vishet så kommer vi inte veta vad vi ska göra. Och vi kommer framförallt inte kunna gå i vår gudagivna identitet som Guds barn. Och utan varningen för att avvisa Gud, eller kanske snarare hur dåligt det är att inte är att gå Guds väg som texten handlar om, så kommer ingen få uppleva Guds godhet. För det är ett av syftena med Guds vägar, att andra ska få uppleva honom och hans kärlek till oss. Jag tänkte läsa en till text här. Romarbrevet kapitel 12, vers 2. Anpassar inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, det som behagar honom och är fullkomligt. En aktiv förvandling som sker genom förnyelsen av våra tankar. När jag läser denna vers så tänker jag på ett speciellt ord. Helgelse. Helgelse är ett fint och kanske ett krångligt ord. Så jag ska försöka förklara det så bra jag kan. Helgelse är den process som sker i dig i din resa mot att bli så kristuslik som möjligt. Genom att be och ödmjuka dig. Man kan också beskriva det så enkelt som möjligt och säga att det är att leva i ständig omvändelse. Så kommer ni ihåg vad jag sa i början av predikan? Guds godhet kommer kunna ha en påverkan i våra liv. Det var det jag fick för den här söndagen. Och när vi lever i helgelsen, den plats där vi omvänder oss, ödmjukar oss och söker Guds ansikte i bön, där är den plats där vi kan förvandlas, där vi får nya tankar. Det är det som är djupet i tabernaklet. Umgänget med Gud. Där förvandlas vi. Så om vi lever i helgelsen och efter de tre punkterna som Hebreerbrevet nämner, så kommer Guds godhet kunna flöda i våra liv. Och det är så vi kan hjälpa oss och varandra och våra syskon i Kristus att hålla oss till den smala vägen. Att inte vackla när det blir svårt. Så att det inte blir som med min kompis. Han hade inte rustat upp sig eller rustat upp sin tro tillräckligt till att kunna stå emot när världen och synden lockade. Så det jag vill idag, det är liksom att uppmuntra oss som en kyrka, som en familj i Kristus, att vara aktiva och ta ställning. Att när vi ser något som är fel, att vi säger det. Inte i fördömelse, utan i kärlek. För det är, när vi ser någon vackla, för vi kommer att vackla, det finns inte många här i världen som inte blivit slagna av livet. Då är det viktigt att vi går dit och hjälper och inte bara tittar på. Att vi blir just en aktiv och en levande kyrka. Eller hur? Bibeln säger att världen ska känna Kristi efterföljare efter deras kärlek för varandra. Och det här tänker jag är så viktigt, så att det inte blir som med min kompis. Jag kan inte hjälpa att tänka vad som hade hänt om jag närmat mig honom när jag såg att han var på väg ut från den smala vägen och frågat honom: vad håller du på med? Det här är inte den rätta vägen. Låt mig hjälpa dig. Men istället så var jag passiv och jag lät han göra som han själv ville. Och min broder i Kristus, han vandrade ut på en väg där han mådde dåligt igen. Och nu är han inte ens kvar i kyrkan. Så jag vill bara att vi lär om mitt misstag. Jag vill bara uppmuntra och mana oss till åter en gång att vi ska vara en aktiv kyrka som inte är passiv, utan ta ställning enligt Guds vägar i helgelsen, i uthålligheten, i lärdomen och kärleken. som i brevbrevet 12 nämner. Jag fick höra en sådan bra grej för ett tag sedan. Det var ett citat som är följande. Jesus var inte en fredshållare. Han var en fredsskapare. Förstår ni? Han lät inte allt vara samma gamla vanliga. Utan han klev ut och sa och gjorde grejer som inte alla gillade. Han berättade sanningar som kanske inte var så kul att höra. Men det tillmöjliggjorde att man kunde komma till en högre höjd av frid och sanning än vad man var innan. Eller hur? Om inte Jesus sagt till männen som ville stena äktenskapsbryterskan, den som är fri från synd kan kasta första stenen, så hade hon förmodligen dött. Så istället för att vara en passiv fredshållare så blev han en aktiv fredsskapare och klev in och gjorde någonting. Så min poäng som jag försöker få fram är att gör inte som jag gjorde. Var inte en passiv fredshållare utan var en aktiv fredsskapare. Att vara en passiv fredshållare, det är inte den kärleksfulla saken att göra. Utan det kärleksfulla vi kan göra, det är att vara en aktiv fredsskapare. Då kanske min kompis hade kunnat vara kvar i kyrkan idag. Och han hade förmodligen mått mycket bättre än vad han gjort nu. Jag tänkte runda av strax här, men jag tänker att först så ber vi lite tillsammans. Herre Gud, jag ber för oss som en kyrka här idag. Herre, jag ber om uthållighet till den som behöver det. Jag vill be om vishet till den som behöver det, Herre. Uppenbara mer av din kärlek till oss, Gud. Och låt oss kunna leva just i den helgelse och gå in längre i ditt tabernakel, Herre. Jag vill be att vi just ska kunna springa det lopp som du lagt ut för oss. Och kasta av allt som hindrar. Att vi ska tänka på vad du lidit för våran skull när vi har det svårt. Herre, hjälp oss att inte vara passiva fredshållare. Utan hjälp oss att gå i din kärlek och vara aktiva fredsskapare efter din vilja, Herre. I Jesu namn. Amen.